Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag hade möte på Kungliga Tennishallen i morse.
Vad har man för möte där?
Ja, alltså först och främst, det skriker dyr sport.
Mm.
Jag hade inte förstått hur dyrt det skriker och exklusivt.
Hur mycket dyrare är den? Jag är inte riktigt inne i den här, vad ska man säga, racketekonomin. Men en vanlig sån skrotig paddelhall liksom ute på landet. Hur många procent, alltså vad kostar en bana?
Det vet jag inte, men det är snarare känslan.
Ja.
För jag parkerar och så går man in och då är det väldigt tydligt kring hur man ska gå i den här trädgårdslabyrinten.
Mm-hmm.
Och överallt så är det vackra bänkar, det är vattenspridare och vackra mm-hmm. blommor.
Mm-mm-mm.
Alltså det är som en påkostad park.
Ja, alltså det här skulle jag ju säga är, det här är en av fördelarna med Östermalm. Och det är ju att även grejer som är, vad ska man säga, kanske typ kostar lika mycket som en skrotig paddelhall på landet per bana. Nu vet jag inte om det gör det. Det är säkert så här, det kan vara så att man behöver köa 8 år för att få spela där överhuvudtaget. Mm. Men saker är ju ganska fint. Alltså det finns ju en sån tennishall där, jag vet inte om det var den du var, men som är en sån, alltså kanske från 1800-talet i alla fall, något liknande, med så här koppartak, är ju ett koppartak jättefint. Mm. Eller man kan liksom jogga på stadion.
Ja.
Alltså gamla, den riktiga stadion liksom. Att det ligger en ridskola, jag började ju rida på Svartlings ridskola.
Ja, men det är också en sån grej.
På Vallala väg, då red jag.
Det är också lyxridning.
Det är numera musikaliska högskolan.
Men när jag gick in där så gick jag i den här trädgården. Ja. Det var liksom min start på morgonen. Att få se trädgårdsmästarna jobbade. Och så gick jag in dit och då liksom serveras det. Det finns en restaurang som har, du vet, nästan vita duker där man sitter. Jag kände,
ja, det finns en liten ryttarbar där uppe också som jag kan tipsa om. Om man tar en promenad i Liljanskogen, också väldigt fint. Ett tips. Ja, hela, egentligen all kungens mark, ett tips. Så kan man ta en varm choklad i ryttarbaren, brukade jag göra.
Det låter mysigt. Men så fort vi kommer in där i Kungliga Tennishallen och säger på så här, min släkt har haft en loge här i alla år.
Ah.
Ja, så jag bara, det har inte min släkt gjort.
Jag kommer prata lite mer sport sen. Inte peak sport. Har du hört att det varit peak sport?
Nej.
Alltså att det är en helt annan sak. Vi kanske tar det sen.
Ja.
Mm. Okej.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund. Hur förklarar man livets cirkel för en programledare på SVT?
Varför åker Jimmy Åkesson till Thailand så ofta?
Vad kostar en borgerlig uppfostran egentligen?
Och nu är det dags för Miss AI.
Jag har kanske en helig plats med att jag lyssnar på Joseph Campbell, som är en sån gammal professor. Han dog på 80-talet tror jag, som höll på med mytologi väldigt mycket. Och jag kan ha pratat om honom förut, för att jag har varit lite besatt av honom i några år. Och min heliga plats är nästan så här, alltså, att ha honom i mina AirPods.
En remote helig plats.
Ja, och han pratar mycket om alltså att man behöver ha heliga platser i vår tid liksom. Mm. För att kanske jägare och samlare eller folk i gamla naturreligioner och så där, för de var hela världen en helig plats. Alltså de vaknade och liksom vibbade loss extas morgon till kväll. Nej, men liksom jakt och dödande och födelse och liksom hängde ihop på ett stort och mystiskt sätt när man liksom lever nära naturen. Men sen hände någonting då när människan blev bofast, pratar om att då måste man bygga en helgedom. Då måste man, alltså då blir, när livet blir mindre heligt och mer ekonomiskt kanske, som för en bonde eller någon som bor i en stad och sådär, då måste man bygga en kyrka. För då måste man ha en särskild grej. Medan innan dess var allt under hela himlen en kyrka. Med.
Ja, fint.
Ja. Visst. Ja. Han har en sån beskrivning så här som är att mannen dödar fågeln. Och då dör fågelns sång. Mm. Och då dör mannen.
Mm, jag fattar.
Ja, ja, du vet. Att människan sabbat för sig själv helt enkelt. Och något som han återkommer till är hur så här liv och död hänger ihop. Och det här har jag gått runt om i mina AirPods. Med så här, den här väldigt kanske då långsamma våren runt. Men ändå så här våren runt. Mm. Att liksom det är just återfödelse och typ att så här sex och död är förenade. Och så här liksom Osiris, Persefone. Jag vet inte, han håller på med sådana myter. Och pratar om att när man föder barn eller när liksom nästa generation kommer, nästa säsong, då är det också en del av en som dör. Alltså det är väl lite det som är vår depressionen typ. Mm. Eller så här att egot
vi har gjort vårt redan.
Ja, precis. Ja, eller precis. Vi är mest till för återvinning nu.
Ja. Ta hand om våra åkommor i några år. Alltså, sen är...
Precis, egot utplånas automatiskt så här, när man föder barn. För att nästa generation är viktigare. Liksom, både för naturen, det som är livets... Ja. Så vi är gödsel. Och de är rosen. Liksom. Mm. Och det är helt rätt och naturligt och viktigt på något vis. Och sånt här går jag runt och liksom läser och lyssnar på när jag är på väg till Idébyrån i SVT. Och jag kommer in i en sån här liksom tv-studio och någon stirrar på mig, en sån här kvinna stirrar på mig, en sån SVT-kvinna stirrar på mig och ställer sig frågan: så du valde att ta hand om dina barn?
Jaha.
Och det är så otroligt konstigt, Bella. Alltså för att jag sitter där och jag är ju gödsel. Och vi sitter där med tv-smink liksom. Och det är så svårt att förklara att jag är maskmat och har varit det sedan jag var 25 och födde mitt första barn. Och de sitter där och ställer sådana frågor som så här: har kön någon betydelse alls?
Ja. Du bara, det är inte relevant.
Nej, men, eller så här, bara, det är vår. Gå ut och se omkring. Alltså varenda varelse just nu är ute och fortplantar sig. Alltså träden gör allt för att hitta ett honträd. Mm. Liksom. Det är därför vi alla går runt och gråter. Det är så här, pågår en återfödelse. Och det här finns i varenda religion i hela världen. Alltså att man rör sig mot liv och död samtidigt.
Vad häftigt.
Förklarar man det här i en tv?
För en makeup-artist
på stol. med såna här människor som... Alltså, de är biologiska varelser. Jag lovar att de är det.
Mm.
Det är bara så himla...
svårt.
De är så långt ifrån sitt inre gödsel.
Mm.
Jag vet inte.
Plötsligt förstår jag hur svårt det är att vara filosof i ett vanligt fyrkantigt samhälle. Jättejobbigt.
Så svårt att vara djupt inne i sin vårpsykos. Och sen ska man förklara så här: vad är kön, vad är liv och varför.
Mm.
Jag vet inte, jag kommer aldrig vinna, kände jag.
Nej.
Men om man vill så kan man kolla på idébyrån i alla fall, där jag pratar om kön och barn och sånt.
Men jag blir ändå lite nyfiken, för jag som är väldigt, jag tycker om att paketera saker och kategorisera och få det liksom förenklat.
Just det.
Hur gör du då i den här situationen? Släpper du den här filosofiska tanken helt och går in på något praktiskt istället?
Jag försöker ju lägga mig på någon slags mellannivå då, att det ändå ska gå att på något sätt så här. Alltså det är svårt att föreställa sig en så här tv-tittare. Vem är den? Det är också någon som egentligen är gödsel, men kanske då inte ser sig själv så.
Nej.
Så då försöker jag kanske så här, kanske pratar om att jag inte tyckte att saker var så valfria som folk sa. Folk kanske säger så här, men hur vill du göra med amning? Hur vill du göra med föräldraledighet? Och då kände jag att det var så här, andra krafter som kom in och bestämde åt mig. Så kanske jag försöker förklara att jag är liksom inte, att jag är ett i en större helhet då. Och att den så här ångest jag får i hallen när jag ska gå ifrån mina barn, att det är så här naturen eller liksom, ja, det är en stor kraft som så här dundrar in och säger så här, vänd, för du behövs.
Alltså det, men lyckas du med det här?
Det vet jag inte. Det är väl upp till tittarna. Jag fick liksom, vad ska man säga, positiva,
ja, men det förstår jag,
shoutouts. Men, ja. Men jag vet inte om folk kände att de satt framför tvn och kände så här, jag är gödsel, nu hör jag. De gick inte ut och vibbade liksom bland pollnet.
Födelsen.
De blev fortfarande så här, ja, men den fjärde pappamånaden. Så, för att folk är, folk har ju inte en, folk går, nu är vi liksom till och med på nivå att vi bor i en stad och är ekonomiska varelser och så. Och, men vi går inte ens till kyrkorna vi har byggt. Vi har typ inga heliga platser kvar. Folk kanske går ut i skogen lite, jag vet inte.
Men jag tycker det är häftigt, för i det här så kan man ändå hitta det praktiska i det här filosofiska tankesättet. För att om man nu landar i det här tanken kring gödsel till exempel, det gör att man får kanske en annan acceptans till sin vardag.
Ja, precis. Det är väl, verkligen. Jag tycker att det är ganska soft att vara gödsel.
Jag tror att det kanske kan få oss, det filosofiska tankesättet får oss praktiskt att känna, ja.
Ja, och man blir lugn.
Ja, exakt.
Jag är ganska lugn när jag sitter där i en sån SVT-studio också. Just för att, alltså, så här, maskmat behöver typ inte vinna. Alltså, det spelar liksom ingen roll.
Jag har läst en bok som heter Thailandssvenskarna.
Som, folk som gillar att sola och bada.
Ja, nej. De gillar andra grejer. Men författaren heter Joakim Medin. Och när jag läste på baksidan så står det ju då att den här boken handlar då om svenska män som åker till Thailand för sexköp. Och jag har inte, den har legat, men jag har inte velat liksom läsa den på ett tag.
Nej.
För att vissa böcker som svenskar älskar, det är ju böcker som bara är så här snaskiga.
Ja.
Att de vill, men jag tänkte att de som köper den här boken vill gotta sig i snuskiga scener.
Just att det är nästan, precis, det finns vissa som åker dit och köper faktiska kvinnor, och så finns det de som köper historier om folk som köper kvinnor, och det är också lite perverst.
Det är lite perverst.
Ja, jag är helt med dig.
Och det är likadant, nej, men man läser en bok om kvinnor som har hållits in så här, stängda i en källare, varit så här, sexuellt utnyttjade, eller typ incel, alltså incest. Att det finns något gott i det.
Absolut. Jag skulle också säga, nu kommer väl de explodera och det här är inte bra för mig, men de som är för engagerade i pedofili på internet, alltså de, förlåt dumpen, jag tycker att det är på ett sätt kanske, alltså jag förstår, hade man själv varit kanske ett offer för det eller någonting sånt, jag förstår typ Patrik Sjöberg,
ja.
Men om man bara tycker att det är väldigt kul att vara på internet och hålla på och läsa jättemycket om pedofili och barnporr.
Jag håller med.
Det är något med det.
Ja, jag håller med. Och jag har till och med läst.
Det är inte lika illa som pedofili, men det är något med det.
Det är något, för jag har till och med läst kommentarer från män som är inne på Dumpen. Mm. Dumpen har ju en hemsida som lägger ut alla printscreens från dialogerna.
Ja.
Och de här männen går igång på det.
Ja. Ja. Precis.
Så det det
och jag tror vi precis. Ja, det är något med det.
Och därav
det är inte
så har jag
inget med det i alla fall.
Nej. Nej. Och därav så har jag dragit mig för den här boken.
Mm.
Men sen och när jag började läsa den så blir den intressant, för att det han författaren har gjort, han har ju wallraffat.
Mm.
Så han har ju då bytt om, ändrat vad säger man, namn, alltså gjort sig till en annan person.
Klätt ut sig till en thailandssvensk.
till en lastbilschaufför, ja, från Sverige som
en,
köper. Ja, typ
en Anders Eklund-figur.
Ja, liksom exakt.
En sån, visst heter han så?
Ja. Exakt. Mm, mm. Så, och genom det, när man gör en sån, det är väl en ganska... Alla förespråkar inte att den metoden är speciellt liksom, fair. Mm. Men det är ju det enda sättet att komma sexköparna nära.
Just det. Det kallas ju för gonzo-journalistik så, när man går in och liksom själv upplever en... Alltså själv liksom... kanske knarkar med rockstjärnan man ska intervjua. Alltså att man liksom sätter sig själv i skottgluggen på något sätt.
Mm.
Men frågan är ju då, köper han också sex journalister?
Ja, den har jag funderat på också.
Ja, för att, det är nästa, för att få liksom the full experience och verkligen så här, förstå mannen.
Han skulle nog kunna intala sig själv att det är en del i wallraffandet.
Ja, ja, det tror jag. Absolut.
Men jag utgår i alla fall från att han inte har gjort det, den här författaren. Och det boken handlar om är just att man får... Han har ju då undersökt vilka de här Thailands svenskarna som besöker då det här paradiset. Vilka de är och vad har de för liksom tankar och vad är det allting grundar sig i.
Mm.
Så att den är snarare lite mer åt det här att, alltså ett studie... från en studieperspektiv. Mm, mm, snarare än bara...
Han är en riktig journalist, inte bara en...
Som,
perverst.
Som beskriver perversa historier. Men och han, det han då kommer fram till är ju att han på något sätt ja, men lite den kanske fördomen som vi har om en sexköpare.
Mm.
Han lyckas ju ändå få den att säga att ja, men det är så här. Och min fördom om en sexköpare har ju varit då en kanske typ en liten överviktig man från någon så här småhåla någonstans som lever ensam, som är trött på det ensamma livet, åker dit, kan leva på sin lilla förtidspension och träffa liksom tjejer och hitta en gemenskap hos liksom andra män.
Mm.
Och de gillar att äta svensk mat där borta.
Och gör det.
Så det finns, det här utspelar sig då i Pattaya, som är en av de då mest...
Jag har aldrig varit i Thailand.
Nej, jag tycker inte du behöver åka dit heller.
Okay.
Men Pattaya är det då den här, vad säger man, värsta sexstaden. Det här är liksom mest prostituerade bland i världen till och med.
Skulle, om jag gick runt där, skulle jag liksom känns det av på gator och torg?
Ja,
liksom?
Överallt.
Ah, okay.
Jag har varit i Patong, som är någon form av lilla syster till det här. Mm. Mest för att se.
Mm, okej.
Okay. På tal om det vi sa innan. Och det är ju väldigt liksom vidrigt. Och de som är intressant i boken, i de intervjuer han gör, och någonting som han ändå landar i, är att männen har ju, nästan alla män som han träffar röstar på Sverigedemokraterna, har Jimmy som sin idol. Vilket gör att Jimmy är där och semestrar varje vinter för att typ hänga med sina anhängare.
Ja, ja.
Men och det är då de här männen. Männen säger,
ja, det här är ju lustigt, för det här är ju en jättestor del. Vi pratar om att jag förstår så lite av Sverige ibland och vad som är folkligt och inte. Men det här är ju en jättestor del av svensk kultur.
Aha.
Alltså att det liksom finns att svenska skolor där, att det liksom
ja, men verkligen.
Ett community, tydligen en, så här, en väljarbas.
En väljarbas.
Ja, att det finns som jag inte har någonsin stött på. Jag har träffat mycket thailändskor när jag varit i Norrland, som då flyttat hit. Men, och då, där har jag varit ganska ödmjuk inför att säga, men det här är någonting jag inte förstår, för där, det verkar vara ganska alltså ganska hyfsat välfungerande liksom, familjer, förhållanden. Det är flera generationer nu. Liksom. Och man träffar dem mycket för att de thailändska kvinnorna liksom, brukar alltid driva typ, så här, butiker och restauranger och vara väldigt så här, för sig komna och liksom nice. Så man tänker att det här är inte, vad ska man säga... Det här är ingen jag behöver vara orolig för. Hon verkar typ ha löst det. Så har jag känt när jag är i Norrland. Så jag, så, då har jag också, vilket också känns skönt. För då behöver jag inte engagera mig så mycket i den jobbiga frågan.
Nej, jag fattar att det här är en så etablerad struktur.
Ja, precis,
det funkar.
Precis,
det här liksom, de funkar lång tid. Det är inget nytt. Men, och det som... De männen då som har lämnat Sverige för att leva det här livet. Nästan alla personer då säger samma sak.
Mm.
Och det handlar då att Sveriges som nation har bara kollapsat. Alla enas om det. Och så frågar han dem, journalisten, så här, varför har Sveriges nation kollapsat? Jo, då är det ju för att män inte får vara män längre.
Mm.
Just för att...
Det här är folkligt. Det här, ja, det är tycker jag och Manuel också. Ja.
Och då säger han att när könsrollerna suddas ut, säger de här männen, när män inte får vara män, så försvagar det en nation.
Ja, alltså det ligger ju också någonting i.
Mm. Och det de fortsätter säger då, att därför vill vi leva i Thailand, för här får vi vara män och kvinnorna får vara kvinnor och upppassa på oss. Därav så vill vi bo här. Så att det finns någon form av nostalgisk längtan efter någonting som de själva i sin generation inte ens kanske har upplevt, för det är deras föräldrars generation som har haft den här könsdynamiken med varandra.
Precis, men jag, alltså, så här, jag håller med om att det är någonting med svenska män som, alltså, att det inte riktigt står rätt till. Jag håller med om att det är någonting med svenska kvinnor som inte verkar funka så bra. Jag vet inte. Alltså, jag håller nog med om problemet. Jag håller kanske inte riktigt med om lösningen.
Nej, och det man också...
Men någonstans måste man ju börja.
Nej, men det som man har sett är att de här männen då, som är då arbetarklassmän som åker dit med låg lön men som blir mycket pengar där, är att deras jobb blir mer och mer ointressanta, medan arbetarkvinnornas jobb, som till exempel undersköterska, alltså dagisfröken och sånt som man kanske har klassat dit, de har plötsligt blivit ett jobb som man behöver utbildning till. Ja, så kvinnorna drar ifrån, även fast de kanske har haft liksom samma utgångspunkt.
Ja, men det är ju en viss liksom förvirring i rollerna, skulle man ju kunna säga i alla fall. Och alltså, jag tänker också typ att om man har den de här Thailands sexköparna, det känns som att de är liksom lite äldre än, det var väl de pionjärerna liksom. Men nu är ju, alltså det är väldigt mycket 90-talister som är sexköpare nu till exempel. Och där känner jag att det är liksom, att de kommer aldrig mötas med det andra könet liksom, för att de kan bara konsumera det som en vara liksom, för att könen är så extremt långt ifrån varandra. Eller hur? Och att det finns liksom, alltså att då lägga på liksom ytterligare krav från feministiskt håll att liksom, vad ska man säga, försöka uppfostra dem ännu hårdare, det blir liksom ännu större glapp.
Ja, det är väl därför de flyr.
Det är precis det de flyr. Ja, precis.
Absolut, de ser ingen förbättring i det.
De är politiska flyktingar. men där är också där tekniken verkligen liksom hjälpt till att skapa liksom, alltså att sabba. Alltså jag tänker att folk kunde vara feminister på typ 70-80-talet också, så, men då röstade man prick lika och man pratade med varandra. Och jag tänker mig att det var lite lättare att ha nära relationer då också. Mm. För att liksom, internet hade inte tvingat isär könet eller liksom skapat så här perfekta filterbubblor för liksom kvinnor respektive män som aldrig behöver...
Nej, precis. Men det finns någonting som stör mig enormt hos den här författaren.
Berätta.
Och det är, utan att ens läst på om vem han är och liksom någonting, så upplever jag att han kommer från ett ganska starkt alltså vänster
håll. Det är jag inte så förvånad över.
Nej. Mm. Och det är, jag får uppfattningen som att han letar efter att bekräfta hur en klassisk SD-väljare är.
Ja, såklart.
Mm. Och han letar efter den bekräftelsen att men de sitter där och beställer pannbiff på en svensk ägd restaurang i Pattaya. Och han bara, yes, jag såg en till som röstade på Jimmy där.
Och den här dubbelmoralen, liksom att själv utvandra men hata invandrare. Eller ha
nyttja
så åsikter om folk med svart hår, men också... Exakt.
Att i Sverige
passar,
så
vill jag köpa någon med svart hår.
Ja, men precis. De pratar mycket om det här att invandrarmännen i Sverige nyttjar kvinnorna.
Just det.
Utnyttjar. Det som han glömmer, tycker jag, den här journalisten, är att jag har ju träffat alltså en person som röstar på SD.
Ja, det här måste ju vara, det är inte direkt, alltså det är en ganska liten del. Om man tänker att de som röstar på SD, vad är det? Det är så här 5 miljoner människor. Nej, men
typ 3 miljoner.
Tre miljoner människor kanske. Men och det ganska många med invandrarbakgrund.
Ja, men verkligen. Men han glömmer en annan kategori SD:are som han bara blundar för. Och det är den väldigt rika mannen på Rivieran. Som också röstar på SD.
Gör de?
Den finns också.
Berätta. Ja, men för det är en klassisk grej att utlandssvenskar är höger.
Ja.
Det brukar
men absolut. Det är också de som flyr.
Precis. Det är skattetekniskt. Liksom, ja. Men när liksom Spanien-rösterna kommer in, då vet man så här att då skickas Moderaterna upp några snäpp, eller hur? Ja. Alltså, så brukar det vara när det är i val. Menar du att de är Sverigedemokrater nu? Har de bytt?
Ja, det är många som jag har träffat. Nu kommer min lilla analys som jag försöker bekräfta. Nej, men många så här som sitter, män, gubbar som är så här 60 plus, som då bor på franska rivieran någonstans, som också köper tjejer.
Just det.
Men istället för att de tycker att nationen har försvagats, så köper de tjejer utifrån att de är uttråkade.
De köper långbenta afrikanskor med dyra kläder.
Ja, det är av en, så det är en annan anledning.
Ja. Yeah.
Och den här mannen har ju röstat på Moderaterna i alla år. Men känner så här att, men nu får det vara nog.
Ja, han är mer så, precis. Alltså, där finns det ingen så här djupare ideologi bakom, mer än så här att han är typ helt död på insidan.
Ja, ja. Och fyller det här med prostituerade.
Åh, gud, ja.
Så, nej, men det jag vill säga till den här Joakim är att en sexköpare är inte i definition en SD-are. Eller en SD-are utomlands är inte definition en sexköpare.
Nej, gud, jag håller på att börja gråta. Ja, nej, jag förstår vad du menar. Ja, ja.
Så jag hade velat att han förstår det att finns det finns mer, en hel...
Det finns mycket mer sofistikerade nyanser i det här. Liksom.
En kostymklädd man som också är främlingsfientlig, som också köper sex.
Och en arbetslös incel i Sverige som aldrig lämnat landet. Och inte har råd att köpa sex, kan också vara sverigedemokrat.
Ja.
Och en familjefar som ligger med sin fru 3 gånger varje kväll. Och är jättelycklig. Det kanske är det vanligaste.
Ja, det är nog det vanligaste sverigedemokraten, för det finns fler av dem. Det är en sannolikhetsmässigt.
1 miljon väldigt lyckliga män.
Men jag rekommenderar folk ändå att läsa eller lyssna på den här boken. Jag tycker den ger bra insikter. Men jag skulle också vilja säga till Joakim att det känns som att han har tagit upp en tes som han vill driva, och så har han hittat det som får det här att stämma.
Samtidigt stämmer det kanske lite då. Det är ju ändå någonting med folk som söker upp människor som de inte kan prata med för att ligga med. Det är ju, då vill man ju liksom, man vill ju se till, alltså om jag får bara lite så här, man vill ju se till att man inte kan få mothugg. Alltså man vill ju se till att ens bubbla inte kan spricka. Man vill liksom, det är ett sätt att skydda sig.
Så gör män.
Så gör, jag tror många gör så.
Ja.
Alltså folk som bara ligger med varandra när de är jättefulla. Mm. Det är samma sak.
Ja,
de är skyddad liksom.
Ja.
Ingen kan liksom, ingen kan berätta något efteråt så att säga. Nej. Och eller liksom att åka och att också att ha betalat är också en typ av skydd. Att det, så här, det spelar ingen roll vad hon tycker, vad hon säger, hur det är för henne. Eller liksom, utan då, det är ett sätt att liksom känna makt. Mm. Och det är väl sånt som prostituerade brukar berätta också. Att, deras, att torskarna byter lite personlighet så fort transaktionerna har skett. För då blir de så kaxiga.
Just det.
Innan så kan de vara liksom ganska små hopsjunkna. Och sen så, men de får självförtroende när de betalar.
Ja.
Och det, för det är ju för att de är, det är ett skydd.
Helt
så
rätt.
Det är ju nästan rörande. Inte riktigt rörande, men nästan rörande.
Men den bästa delen i boken, det är när han berättar att Jimmy Åkesson besöker då en restaurang vid varje jul när han är där.
Okay.
Och det är en restaurang som serverar tacosbuffé.
Så Jimmy Åkesson. Det här är ju också vad som är folkligt. Jag twittrade om det när han berättade att han inte äter någonting från havet. Mm. För att han helt enkelt inte gillar smaken. Då tänkte jag så här, men är det här att han liksom vet han nu? Först tänkte jag, men vilken idiot så här, nu kommer folk bli arga för att folk håller på med sin, du vet, liksom det svenska julbordet som håller på med sin sill, sin lutfisk, sin äckliga böckling. Jag vet inte vad folk äter, men det är väl väldigt svenskt med liksom
ål.
Och sen kommer på att nej, inte för Sverigedemokraterna. Nej. Moderater äter skagenröra tills de storknar. Mm. Sverigedemokrater gillar inte smaken.
Nej,
de äter inte sill. Nej.
Ingen fisk.
De äter blandfärs. De äter blandfärs på julafton. Inget konstigt med det. Visst är det så?
Ja, det är det. Pannbiff.
Äter Jan Emanuel, äter han fisk?
Nej, jag skulle inte tro det.
Nej, jag tror inte det.
Jag tror han hade valt en kött, alltså en stek alla dagar framför.
Biff.
Alla dagar.
Skulle han kunna äta någonting vegetariskt? Nej, han blir arg om han får en tallrik vegetariskt.
Blir han inte mätt.
Är det inte dött djur på tallriken så blir han rasande. Ett landdjur.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi har nästan glömt vårt fasta inslag Veckans affärer.
Just det.
Jag träffade Erik Schildt för ett tag sedan.
Mm.
Poddaren, radiopratare, musikpersonen. Han är väldigt underbar ju. Och han är också väldigt borgerlig. Jag vet inte om folk vet det som lyssnar på honom. Det lyser inte riktigt igenom för att han är också så diskret borgerlig. Mm. Alltså, alltså liksom kulturellt borgerlig på det sättet att han, det känns helt naturligt för mig att fråga honom så här, hur gör jag, om jag skulle köpa en båt, och då visste han direkt vilken kurs för kvinnliga skeppare han tyckte att jag skulle gå och så.
Jag älskar sånt.
Och då berättade han för mig, vi hade precis kommit från fjällen då. Och jag berättade att jag försöker liksom lära alla mina barn att åka skidor och att det kommer vara hårt jobb har jag insett, men att det kommer vara också att det är min nya stil att försöka vara lite sportig. Och då började vi prata. Och då berättade han så här, han bara, ja men jag kan ju jag frågade liksom honom om han var sportig. Då sa han så här, ja men alltså jag är väl inte jättebra på tennis liksom, det lossnade aldrig för mig, men det är klart att jag kan spela. Ungefär lite så. Att han, ja men det är klart att man kan, jag kan kanske åka skidor. Alltså jag kanske inte gillar det så mycket, men det är klart att jag har gjort det 100 gånger.
Han har grönt kort men inte spela på 100 år.
Precis, ja. Precis. Och så den attityden verkade han ha till allt egentligen. Mm. Och det är ju en grej med en liksom en sån som folk kanske inte håller på med längre, men den typen av liksom en gammaldags borgerlig uppfostran liksom. Mm. Mm. Man bara ja, aha, det är oktober. Ja, då är vi väl på Hubertus jakt. Gillar jag hästar? Jag vet inte. Men jag är där.
Ja. Han kan göra olika knopar.
Det är säkert. Ja, absolut. Mm. Det tror jag. Absolut. Och det är ju ett sätt att så här, som jag och många tror jag kan vara lite avundsjuk på, eller hur? Att man
absolut
bara kan ta sig runt så i världen.
Det är mitt största komplex.
Någon slänger fram ett sånt riktigt krocket. Mm. Och så kan man, jag vet inte, ha kul med det. Mm. Eller, är det, håller de på med det också?
Jag vet inte.
Nej, säkert. Nej. Ja. Nej. Men, och det här tänkte jag då på, för att det är ju ett problem. Alltså det är ju kallt, det är fortfarande kallt. Mm. Och det är ju min det här nya då att jag ska försöka vara sportig. Det är också för att jag har insett att det behövs. Mm. Det krävs av mig. Mm. För att det är vinter prick jämnt. Det är, alltså, sen vi flyttade från stan och jag började, min dotter bytte skola och jag började vara utanför stan liksom hela tiden. Det är 15 månader sedan. Sen dess har det varit vinter i 10. Det har det.
Nej, men jag hänger med.
Och det har varit mycket snö. Ja. Och det har varit kallt på riktigt. Ja. Och det har varit. Och så, jag har kanske börjat inse det, att det är så det är. Mm. Och det här är ju liksom, det är inte så länge sedan som jag skaffade mina första riktiga vinterskor i liksom vuxenstorlek. Ja. Utan det här, och det här är ju en ny ekonomi också.
Ja.
Är du med mig?
Ja, vintersport, vinterlivet är dyrt.
Det är så jävla dyrt. Mm. Ja. Och även om man kan ju ha lite den här massex-inställningen, man kan liksom ha med sig en fårfäll och sitta på i en snödriva, man måste inte gå på en sån skistar-restaurang. Men det är ändå så här, det är mycket utrustning, det är mycket logistik, det är mycket köra och greja. Mm. Och det, jag har bara insett att det är det jag måste göra. Mm. Jag måste bli en sån här borgerlig person som så här, jaha, titta på klockan, ja det är vecka 20, då måste jag skrapa båten. Eller att du vet, man alltid har någonting att göra.
Är inte du lite så? Har inte du den grunden?
Jag försöker. Alltså jag försöker.
Men dina föräldrar har väl det här som en klocka i sig?
Nej, de är jätteo... De är liksom så här lite rädda för havet, precis som jag. Och lite så där. De har lärt mig åka skidor, det är jag glad för. Men inte riktigt så, skulle jag inte säga. Jag har aldrig lärt mig spela tennis. Jag har aldrig varit på tennishallarna.
Nej, det var min första gång.
Jag promenerade till Lillanskogen runt. Men jag, för det, man behöver ju liksom driva det här. För varje gång jag ser någon sån, jag såg någon studie för länge sedan på att när amfetamin kom till Sverige och slog igenom så hårt, så var det, man kunde liksom göra kopplingar till, ja men det var kanske för att det var så mörkt. Ja. Alltså att folk hade ingenting att göra. Eller därför vi liksom super så mycket, dricker så mycket kaffe. Jag vet inte, är deppiga på olika sätt. För att man inte har någonting att göra. Nej. Och det har jag känt ganska mycket den här vintern. Mm. Fast jag då försöker lägga i att vad svårt det är att ha någonting vettigt att göra. Ja. Alltså, är du med mig?
Ja, men absolut. Ja, men jag fattar. Men jag tycker väl ändå att både du och jag kompenserar väl för det genom att baka, laga mat, fixa grejer. Du bygger ju så här kaninburar och
flyttar. Absolut. Precis. Ja, men vi håller på.
Jag håller på. Men du menar kanske mer alltså klara sig i vintern utomhus.
Ja, för att, precis, för man måste ju ta sig ut liksom, för annars så börjar alla bara slåss och så där.
Så vad är målet då? Hur tänker du att du behöver, vad jag behöver göra?
Ja, men jag har nog, för att jag måste nog avsätta liksom, alltså det här är ju dyrt på riktigt. Alltså jag måste avsätta kapital för det här på något sätt. Jag måste ha en plan för detta.
Ja.
Och jag har nog insett att
du behöver utrustningen.
2,5 per helg. Ja.
Va?
Jag tror det. Jag tror att det är 2,5 per helg som vi måste lägga på att bara ha något att göra. Och då just så här, alltså just där, i och med att vi, ja men just där, lagar mat, kanske bakar bröd och tar med oss massor. Mm. Jag är ganska bra på såna saker.
Absolut.
Men jag tror ändå att det är 2,5 per helg.
Jag fattar.
Alltså för att om vi, typ i helgen, kallt som fan. Mm. Ingenting att göra.
Nej.
Brödet var liksom bakat. Vi hade inget att fylla. Vi hade blåst ballonger. Vi hade liksom... Då ska alla köras till något museum.
Mm.
Och det ska betalas inträden där. Mm. Och sen så på vägen hem så måste någon äta. Och vi måste köpa någon liten grej här. Och någon måste ha en flaska vatten. Och... Och dagen därpå, ja men då kanske, okej, vi åker förbi en handelsträdgård. Vi bara tittar i en handelsträdgård. Det kostar tusentals kronor ändå. Eller bara, någon liten lunch kanske ändå blir. Liksom. Eller 2,5 per helg.
Jag tror att man måste hitta rutiner. Som till exempel om det är då vinterhalvår. Då investerar man i längdskidor till alla.
Just det.
Alla har, och det kan man hitta begagnat. Alla har pjäxor till vanliga skidor.
Mm.
Man har årskort på de museerna som man tycker om att hänga på. Ja, tekniska alltså, till exempel.
Fy fan vad mycket årskort. Det är liksom, min plånbok är en sån 90-tals plånbok har jag med alla bara för att ha något att göra. Ja,
jag tror
som
att man ska vara...
Ta amfetamin.
Nej, men alltså, någonting som är mer skonsamt. Men jag tror att det är det man ska investera i. Att man har rutiner och alltid falla tillbaka till. Så man är redo när tristessen kommer.
Exakt. Precis. Och jag har kanske varit på Skansen 20 000 gånger det senaste decenniet. Men då är det i alla fall så att... vet du vad det kostar att parkera utanför Skansen?
Ja.
Eller vet du vad, ja, det något barn måste alltid ha någon jävla grej, har blivit lovad en sak.
Eller karusellerna som är dyra.
Ja. Så det, och årskortet, de har dessutom höjt priset med 50% tror jag. Trots att de skjutit alla djur, jag vet inte hur
det är. Det är ekvationen.
Nej, jag vet inte riktigt. Inga djur kvar på hela Skansen. Det har inte ens valt pälsarna. Det är bara tomma. Men trots, så att, och det här, jag måste liksom börja ta höjd för det här på riktigt. Det är inte bara det att vi måste ha liksom, vi har ju overaller i alla storlekar, gummistövlar i alla storlekar, vinterskor i alla storlekar, vi har cykelhjälmar i alla storlekar, vi måste också nu ha då längd- och utförsskidor i alla storlekar.
Och
vi måste cykla upp, precis.
Ja.
Och allt det här måste underhållas. Mm. Allt måste repareras. Allt måste kommas ihåg. Och allt måste... Det måste också göras. För att annars så kommer vi bli vansinniga.
Mm. Och ruinerade.
Just det, precis. För det är ännu dyrare att inte göra någonting.
Ja, ja.
På något konstigt sätt. Det här...
Ja, men jag fattar. För man kan inte lägga pärlplattor längre en hel dag.
Nej, precis.
Det behövs
pärlorna
lägga till
ska också köpas i så fall. Så det... vi håller på väldigt mycket med sån modellera som aldrig torkar. Väldigt mycket. Ett sånt paket för 50 spänn. Det håller i veckor hemma hos oss.
Mm.
Men i alla fall så... Ja.
Men jag fattar. Jag håller med. Mamma, precis.
Odla, trodde man ju. Folk håller på och låtsas att de är självförsörjande och så.
Också jättedyrt.
Vet du vad ett frö kostar? Ja. Alltså, vet du? Eller jag håller på, min dotter så här stickar och virkar. Vet du vad garn kostar?
Mm.
Alltså, det är ändå att hon producerar någonting med sina egna händer. Som tar lång tid, det är långsamt och så. Mm. Varje gång vi åker i garnaffären så checkar vi ut på liksom 700 spänn kanske.
Men och då kommer man till det här så som jag... och många andra växte upp typ under ett helt sommarlov. Det enda man gjorde var att man hängde på så här lekplatserna och åkte till Hässelby strandbad och badade ibland.
Ja, bada är bra.
Och så har man med sig pasta på badhuset
i helgen. Inte så billigt med 3 barn och en vuxen. Och kanske också man måste boka in simskola för i alla fall 2 av dem. Ja, det är 2-5
men
bara där.
Men mina följare hade sagt så här: måste man göra så mycket då?
Man sitter och stirrar.
Men jag är ju inte lagd så, inte du heller.
Nej, jag inser ju att det hade ju rent så här i ekonomi och tid att köpa ett sånt jättedyrt tv-spel och bara parkera alla där och sen bara kvittera ut lite ADHD-medicin och pumpa i dem liksom, så att de sitter stilla. Men det hade ju såklart hjälpt problemet. Liksom. Det hade varit billigare och jag hade kunnat ligga och stirra mer. Men det är inte så, det är inte så man blir en så underbar människa som Erik Schüldt.
Nej.
Det.
Men jag dryger ju ut den här hitta på mamman som jag ändå är med att ge barnen telefoner och iPads. Det har ju faktiskt minskat mina kostnader.
Ja, just. Här får du en telefon för 16 000 kronor bara så att du liksom inte ber om underhållning, sysselsättning. Det är också, jag tycker mina barn är ganska bra på att göra saker själva.
Ja, det förstår
jag. Alltså ganska.
Ja, det fattar jag.
Men trots det, det här, jag tycker inte vi pratar om den här delen av ekonomin till det. Gå på bio. Nej. Vet du vad det kostar
nu? Nej, men det går ju inte.
Nej, det går
inte. Nej, det går inte. Så ska man äta popcorn och kanske äta någonting innan.
Ja, man måste köpa popcorn för 400 kronor innan. Nej, men det.
Nej, men jag tror att vara lite förberedd, inte göra de här spontan besöken överallt. Nej. Man åker till en handelsträdgård, att man inte köper spontan blommor för 700 spänn.
Nej.
Jag tror att om man kan tillåta sig med aktiviteter, men där och då kanske man har med sig matsäck till exempel eller något sånt.
Precis. Det är synd att den här subventionen för oss ambitiösa medelklassföräldrar som var att museiinträde i alla fall var gratis. Det är synd att de tagit bort det.
Så är det. Jag gillar ju allting som har med AI-utveckling att göra.
Det har jag förstått.
Ja, det har jag förstått. Och tycker det mesta av det som poppar upp med trender inom AI, men jag tycker det känns så här kul. Men nu har det kommit en grej som jag tycker är fruktansvärd.
Menar du de här Apples VR?
Nej, de tycker jag är fantastiska. Det som är fruktansvärt är att det har kommit en skönhetstävling som heter Miss AI.
Okej. Alltså då en skönhetstävling för, inte för dig och mig och utan för människor utan puls.
Ja, utan pulstävling. Okay. Så det man har gjort då, att idag så kan då alla kreatörer av de här virtuella influencers som jag var faktiskt med och försökte skapa 2018. De här, männen som har skapat de här AI-modellerna kan idag alltså vara med och tävla om Miss AI. Alltså vilken har gjort den snyggaste, inom parentes sexigaste AI-modell.
Ja, det är alltså en tävling i sexfantasi.
Ja! Och det är det som jag tycker är vidrigt. Alla och de som är med och då tävlar, de här AI-modellerna då, som har de här äckliga männen bakom sig, alla de ser ut som slitsmodeller. Men att man har kunnat liksom modellera dem på ett ännu bättre sätt utifrån en mans fantasier. Hur brösten ska sitta, hur midjan ska vara, hur höfterna ska vara, hur ser tie gap mellan och hur mycket blygläppar ser man genom bikini eller inga alls.
Men det, om man tänker att det redan kan vara så när man kollar på så här en sån Kendall Jenner bild så känner man ju redan så här att vad är det, är kanske intressant liksom som så här ett konstverk, alltså gränsen mellan fantasi och verklighet liksom. För att referenserna kommer ju någonstans ifrån. Alltså någonstans har de ju sett typet på såna pattar. Det är nästan som en så här filosofisk problem, så här, vad är så här, finns det idealpattar? Är idealpattarna sånt som du vet Sokrates håller på med.
Ja, men det gyllene snittet.
Ja, det finns det så här, finns det en urpatte,
ja,
som är liksom alla pattars patte, och går den liksom att avbilda? Mm. Finns den, kan vi komma överens om att det finns, de försöker komma på så här, vad är den hästigaste hästen eller,
ja,
vad
men
det är.
Precis. Alltså, det här, och där är ju lite intressant.
Vad är den? Ja.
Och där kan man ju då
det är bara en som ser ut som Jessica, när jag googlat det, är en som ser ut som Jessica Alba till exempel. Man känner så att han som den hjärnan som har tänkt ut, som har sagt till AI, gör henne lite mer Jessica Alba.
Ja, ja, absolut. Men så har de, absolut gjort. Men och i mitt nya bolag som heter Aima, uh-huh, Aima Star, vi tar ju, vi skapar ju modeller till våra e-handelskunder.
Just det, ni har ju också sexiga dockor liksom.
Ja, men jag sa det till vår huvudprogrammerare, att nästa år är vi med och tävlar i Miss AI, men vi ska komma med liksom, våra kandidater ska vara mer, vad säger man, kanske klassiska, alltså vi pratar om typ Marilyn Monroe eller Sofia Loren, du vet, de som kanske till och med hår under armarna som är friserat.
Okej.
Alltså en gammal typ av skönhet, för jag vill liksom poka den här sjuka idealet som inte är kul. Det är inte kul.
Alltså de är väldigt snygga. Alltså, ja, det måste man ju säga.
Alltså här är
en jättelik hon, den här Victoria's Secret-modellen med smilgropar, ja, du vet.
Hon är Miranda Kerr.
Ja, det är precis hon. Så att det finns ju referenser liksom, helt klart.
Jag undrar bara, om vi utgår från att den här AI-killarna hade fått alltså programmera i liksom alla tider, när hade vi sett en förändring av de här porrgubbarna i hur de ser ut? För att vi vet ju att kvinnans ideal har ju ändrats under århundraden.
Absolut, det har det ju.
Så att, och det känns som att det här slitsidealet har ju pågått väldigt länge.
Ja, alltså det är ju lite, nu ska vi se, det här ser ganska, hon ser ganska Kourtney Kardashian ut. Det hade inte jag trott var liksom, kanske, om man tänker så här, ideal kvinnan, så ja, okej. Ja, kanske.
Mm. Men just med A-utveckling så tycker jag det är kul, men när han hamnar genom mannens sliskiga öga, då är det bara, då känns det inte i framkant längre, utan då känns det som att vi har backat helt plötsligt. Och det är inte AI för mig.
Men är det inte så liksom, med all teknisk utveckling, liksom, eller internetutveckling de senaste typ 20 åren, så är det väl att människan så här, vad ska man säga, lägsta drifter har ju fått ta mer och mer plats.
Ja, alltså, så är det som utvecklar branschen.
Det är det som driver det, precis. Ja, det är väl, exakt, jag tror till och med du har pratat om det i den här podden. Liksom, att det är just, alltså, det känns som att
det är porr och spel.
Dödsdrift och sexdrift. Ja, precis. Exakt. Det är de två.
Ja.
Man skulle kunna ha två appar i sin telefon. Typ. Det är dödsdriften och sexdriften. Och som, liksom, det är de enda krafterna som konkurrerar med varandra.
Men det finns två nackdelar. Det finns en fördel och en nackdel med det här.
Mm.
Nackdelen är att de här idealen förstärks och håller i sig.
Mm.
Fördelen är,
eller att de hamnar ännu längre ifrån så här verkligheten, för att det har väl redan hänt liksom, alltså, just så här, jag tänker de alltså, som har konsumerat liksom, nätporr i kanske 10-15 år innan de ser en naken kvinna första gången i verkligheten. Alltså att det har ju gjort någonting, att det just kanske är lite svårare att härma sig varandra rent fysiskt sen.
Ja,
då,
han blir liksom förskräckt.
Ja, precis. Eller han är det fel på dig? Alltså, utan att det är något fel, utan att vara så här mega kroppspositivist heller, utan bara liksom att en fysisk kropp är inte samma sak som en bild, alltså. Nej, bara där liksom.
Bara där. Och vi normala människor vet att det är en sån stor skillnad mellan bilden och människan. Fördelen i det här är att AI-porren finns ju redan och kommer att explodera. Mm. Vi har ju den här tecknade hentai-porren som vi har pratat om.
Ja.
Men det här kommer ju gå över till en vanlig porrfilm som är AI-gjord så man inte ser att det är en AI.
Precis, det är, för hentai, där får man ändå... Det man är faktiskt, ser. Ja, precis. Alltså,
det ska sätt, synas att det är tecknat.
Det ska inte vara verklighetstroget.
Nej, exakt. Nej. Men vi kommer se att AI-porrfilmer kommer säkert vara mycket bättre än de vanliga. Och det innebär att det inte behövs några fysiska människor.
Nej.
Och det ser jag en fördel i, att man ser... Porrstjärnorna kommer ju bli arbetslösa, men det finns ju ändå något positivt i det här.
Just det. Ja, men det jag lyssnade på en av mina favoritpoddar, The All In podcast, som jag pratat om här. Det är ganska mycket sex och dödsdrift där också. Det är de här investerarna. De har lite roliga perspektiv, så att de pratade om någon så här basketskandal som varit i USA. Och då så här, ställer de frågan till en av dem, bara så här, ja, men du ägde väl ett basketlag förut? Vad tycker du? Eller när du pratade med Ivanka Trumps man, vad sa han? Jag tycker om den anledningen, men deras kommentar om alltså, de hade då provat de här Apple Vision Pro heter de väl, och liksom berättat att de är väldigt personliga, att de ställer in sig liksom efter ens ögon och hur de är placerade i huvudet och liksom och hur ögonrörelserna är och sånt där, för att det ska vara en så sömlös liksom övergång som möjligt, och att det blir just att man bygger då sitt eget lilla universum på riktigt. Alltså, som, och en av dem frågade bara så här, kommer de med ett livstidsrecept på SSRI, eller hur löser de det? Liksom, för att det är just ett sätt att verkligen, jag tycker ju redan att det är ett problem om man liksom sitter med sina bekanta och någon tar upp en telefon hela tiden. Mm. Alltså att den är inte i det rummet den faktiskt är i riktigt. Och att det inte är så jättebra för våra relationer.
Nej.
Och att då dessutom skapa helt nya, som den här Lexi som jag ser på bild nu. Ja, hon kan ju ersätta ganska många fantasier, tror jag.
Ja, men i alla fall, jag säger nej till det här. Men jag kommer att kandidera med mina modeller nästa år. Nu jäklar.
Det här var fint, fint och pengar.
Det var det. Och ni kan höra oss varje torsdag.
Med mig, den missförstådda filosofen, och med Isabella Lövengrip, AI-entreprenör. Tack så mycket för att ni lyssnar och berättar för alla ni känner om oss. Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.